Så nej. Bara sätt på mode.
Sätt på mode på telefonen.
Ja, finns inget mode, flygplansläge.
Också, vi spelar inte in den va?
Ja, vi spelar
men det, in. Men det spelar in. Det
är mode är slang för kokain som vi vet nästa.
Crazy Creative med Anna Arvidsson och Johan Idrin.
Johan, idag så träffar vi, jag skulle säga så här, lite av mannen i mitt liv. På ett sätt.
Mysigt ändå.
Mm. Han gav uttrycket ta rummet ett ansikte. Man blir alltså helt besatt av att vara i din närhet. Han tänker så galet att galet blir magi. En av dem jag känner som på riktigt jobbar dygnet runt. Det har blivit omnämnd i resumé som renässansmannen. Om man en gång har fått ta del av din hjärna så vill man aldrig vara utan dig. Varmt välkommen, Seke fucking Tastas.
Alltså, hur fan ska man leva upp till ens en tiondel av det? Jag är så glad att det är bara vi i det här rummet. Det är bara ni som kommer bli besvikna också. Och 45 minuter.
Känner du igen dig?
Inte det minsta.
Va?
Nej, men jag känner igen person. Alla människor har liksom sitt riktiga jag och sin persona som man kanske odlar mer eller mindre medvetet. Och det är klart att jag känner igen den där bilden av mig. Som jag kan absolut stå för. Och såklart är rotad i någonting verkligt sant och riktigt. Jag gillar att jobba.
Kommer du ihåg när vi jobbade första gången?
Ja, det var 2005.
Jag var 25 år. Seke Tastas dundrar in på då tidningen Metro. Som var otroligt stor.
Då var det världens största tidning och det var maktfaktor. Liksom.
Ja. Verkligen. Och han har liksom en dragning och är liksom the one. Man orkar inte så jävla bra igen. Ja. Sen gör han det otroliga. Han är inte med längre på mötena. Du var liksom bara the poster boy.
Alltså det kallas för creative director. Och då ser man till att man skapar ett förtroende. Och sen så tar man in juniorerna. Och sen så tar man betalt ändå. För att man är med bakom kulisserna.
Men förstår du tomheten? Kurerar. Förstår du tomheten? Som
ja, men det var ju nya projekt. Varje nytt projekt så gjorde man ju första mötet. Så vi hade ganska många nya projekt.
Wow.
Det var kul.
Det är liksom ett förband liksom.
Ja, jag påade alla andra.
Ja, det gjorde du.
Snyggt ändå. Man gillar ju den grejen. Det är bra.
Du, Seke, hur började allt egentligen? När fattar du att du var liksom crazy och creative? För det är du faktiskt.
Crazy och creative var två helt olika saker för mig. Men för mig är kreativt, och det kommer jag återkomma till säkert på alla frågorna, men för mig är kreativitet otroligt metodiskt och systematiskt. Medan galenskapen är något jag fattar att jag har användning av det kreativa arbetet när jag kanaliserar och hanterar det. Men det finns ju negativa sidor av det också. Så jag fattar att jag var galen senare när jag fattade att jag var kreativ. Alltså jag obsessade med skapande från det som jag kan minnas från 10 kanske, 9.
Mm. Vadå, redan då?
Ja, alltså jag har alltid tecknat och alltid skrivit och alltid läst mycket och alltid varit intresserad av skapandet generellt. Och sen när jag började kunna blanda sådana där, sen så obsessade jag om olika teman, så det kunde vara allt från rovfåglar i 2 år till...
Men då är det såhär Rain Man-skiss typ, eller?
Nej, men lite mer att jag så tog snöd in på någonting, och det gör jag fortfarande, men nu kan jag snöa in kortare stunder. Och det där reklambranschen är så jävla tacksam, för att jag lite grund så skrapar jag på ytan på nästan allt. Jag kan under en dag lära mig lite mer om gympadojor när jag jobbar med Nike, och sen 10 sekunder senare lite mer om betalningslösen när jag jobbar med Klarna, och sen en sekund senare hur det funkar med att använda papper istället för trä när man bygger hus med Stora Enso och så vidare.
Men har du något minne av där du använde din galenskap som också sen blev någonting kreativt?
Ja, såklart. Såklart. Och jag valde också tidigt, så här, jag hamnade i reklambranschen som en ren slump. Jag gillade att skriva och teckna och var en jävligt strulig tonåring som åkte in ut olika hem, och det var Maria Ungdom och så här. Det höll på att gå riktigt åt helvete. Det enda jag hade var liksom det här tekniska. Så snubblade jag över en bekant, en lite äldre kompis från samma ort, som hade kommit in på Bergs och skulle jobba med reklam. Jag fattade inte riktigt vad det var. Så berättade han vad reklambranschen var under en bussfärd. Ja, men AD, copy, skriva, teckna, och jag var shit. Så jag gjorde lite research och bara fan, det här är ju det jag vill göra i princip, fast man får ganska bra betalt. Och alla som jobbar i den här branschen är lata idioter från Bromma. Så hur svårt kan det vara? Och det var inte så svårt. Men då insåg jag att enda sättet för mig att positionera mig här, eftersom jag inte hade en pappa som hade reklambyrå och jag skulle inte kunna komma in på Bergs på samma sätt, sådär, var att vara galen pannan. Liksom. Så jag har ju systematiskt använt det galna, citationstecken, som både särskiljande men också som en del av metoden.
Säg något galet då.
Ska jag säga något galet?
Alltså, som du har gjort, inte säga något galet. Det hade varit konstigt.
Så här, god kommunikation. Och därmed också den sorts kreativitet jag arbetar med handlar väldigt mycket om att bryta normen.
Mm.
Och att bryta det förväntade. Så fort du håller ett normen, så fort du gör det förväntade, så är den kommunikationen du gör mindre effektiv.
Mm.
Det är ganska självklart, men det blir svårt att leva upp till.
Mm.
Det här gäller ju en själv också. Så till exempel i pitcher så har jag gjort allt från att ha nakna killar med stora kukar med gimpmasker i en liten garderob i rummet, till ta in Lennart Jäkel som bara kommer in och börjar läsa en saga, till alltså så här, laja runt med det oväntade och bryta normen över vad som förväntas av mig.
Just det.
På samma sätt som jag gör för min uppdragsgivare.
Jag måste ändå fråga, hur gick rekryteringen till med de där nakna killarna med stora kukar? Var det något mejl eller var det en Facebookgrupp? Eller?
Jag hade bara en kompis som var galen nog att jag ens kunde fråga. Mm. Och han fick en resa till Berlin för att stå nästan 3 timmar i en garderob naken med en mask för ansiktet.
Mm.
Och det där med att han var välhängd, det visste inte jag. Det var bara en glad överraskning. Liksom.
Mm.
Men hur mycket blir liksom, jag tycker att det här är skitintressant. Det känns ju också som det är väldigt, du var ju liksom lite inne på det här med persona respektive liksom vad som är riktigt. Så här. Hur mycket är då liksom du och hur mycket är någonting som du har liksom skapat under tiden för att det funkar?
Det är ganska lite konstruerat. Det är ganska mycket jag.
Mm.
Men det är klart att det finns en tanke med att vara tydlig med att positionera sig. Där jag också, samma sak som jag för min uppdragsgivare. Ju tydligare jag är med vem jag är, desto mer sållar jag bort uppdragsgivare, vänner, bekanta, arbetssökande som inte delar den visionen om vad man ska göra.
Mm.
Så det blir en effektiv tydlighet med att säga, men jag vill ha sympatiskt, trevligt slätsrycket, så är jag inte rätt. Så
då kan man prata med Johan Ydring.
Då kan man fan prata med mig. Mm. Det är mycket enklare.
Ja.
Men däremot, så vi hade till exempel under hela den perioden som den nakna killen i garderoben och så vidare, då hade vi en byrå som heter Charles & Friends där vi hade positionerat oss som våra kunder skulle vara antingen var aggressiva utmanare eller rastlösa ledare.
Ja.
Och det sätter någon sorts ram för vilka sorts Metro var verkligen rastlös ledare.
Mm.
Nike var rastlös ledare, men vi hade Fly Nordic som sen blev Norwegian som var en aggressiv utmanare och så vidare. Så att det blev en väldigt tydlig bild av varför man skulle välja oss. Och så slapp vi sitta och göra skittråkiga grejer.
Ja.
Fantastiskt. Gud, så spännande med alltså, rastlös
det roliga är att den här pitchen har jag hört om. Alltså, jag hade ingen aning om att det var du som var med.
Den med gimpen i garderoben.
Den har jag hört om på andra håll. Bara som fått som en, du vet, så här djungeltrumme-story till mig från någon som har sagt att där var, satt jag i dröm.
Kul.
Det är ju kul. Ändå,
troligt.
Jag har en för Erik Modig på Handels, hans avgångselever, tror jag, någon av hans kurser, så har jag haft varje år en föreläsning om hur man pitchar idéer.
Ja.
Och att pitcha idéer är en idé så oerhört jävla abstrakt och som alla vet så är den i början så är den oerhört bräcklig. Det är jävligt lätt att döda den.
Mm.
Men när den är klar så kan den förflytta berg.
Mm.
Så det handlar alltså, den föreläsningen handlar om just hur man, och då drar jag det exemplet.
Ja.
Men det var en ungdoms-tv-kanal som skulle konkurrera med MTV. Som var kunden. Hade det varit Electrolux hade jag nog inte tagit storkukad kille med mask. Liksom.
Och du är inne på det, men så här, hur övertygar du liksom andra om att dina idéer kommer flyga? Du pratar ganska mycket om så här, sticka ut och det här. Det
alltså, ju mer jag ska bryta normen, desto mer måste det vara underbyggt. Så att, vi lägger väldigt mycket energi och tid på när vi ska presentera en idé med att ha en ordentlig framvagn.
Just det.
Så, och vi har en dramaturgi där vi har tittat på klassisk dramaturgi, hur man berättar historia. Där man har en kurva där vi ska etablera en konflikt och en hotbild. Och så då gör vi hela analysen av vilket problem de facear som kund. Och sen så kommer vi liksom till, så bygger vi den här i 3 akter, precis som vilken film som helst. Och det finns en dramaturgi där, men det är väldigt, väldigt, väldigt faktatungt egentligen. Vi måste leda i bevis den här skeva grejen som vi kommer till i slutet, så att den makes sense. För i slutändan, personen på andra sidan bordet, det är en människa som ska betala sin amortering. Flygande, brinnande dvärgar kommer liksom inte, även om det kanske är rätt, om vi bara kommer in och säger tja, flygande, brinnande dvärgar, så finns det inte chans. Men om vi 1,5 timme förklarar varför elden är viktig, varför dvärgar är en viktig populärkulturell ikon just nu och varför flygande symboliserar bla bla bla, då kommer det make sense. Liksom.
Är du bra på alla delar där i pitchen?
Jag är framförallt bra på pitchen.
Alltså hela det här som du pratar om, det här svänget, kurvan liksom.
Ja, exakt. Alltså men att bygga den dramaturgin. Mm. Så, och det är så, det, man är i botten storyteller. Mm. Och då blir det här är ju en historia som ska berättas. Sen är det bara att just i pitchen, då har man en timme på sig. Men en halvtimme kanske. Och det i slutändan, i andra änden här, så det kommer mångmiljon investeringar baserade på den där timmen. Ja. Så man måste vara otroligt, man behöver inte ha rätt nödvändigtvis. Man måste vara jävligt övertygande.
Just det.
Så man måste vara lika delar trygghet och lite galenskap. Så jag brukar använda Inception som referens. Mm. Där du har DiCaprios roll som är för att kittla i ljumsken på folk. Han är spännande och han är galen. Han vill göra en idé, en dröm i en dröm i en dröm. Och sen är hans kollega som är den som du vet, lugn, stabil, håller tillbaka lite och signalerar till de andra att nej men okej, låt honom ha sin galna idé men jag kommer hålla koll på honom. Mm. Och sen Tom Hardy som är enforcer och så vidare. Och sen så tjejen, kommer inte ihåg vad hon heter, hon är spegeln. Den som vi lär oss deras värld och så vidare. Så därför är alltid med oss till exempel någon som kan kundens bransch och speglar dem och så vidare. Så det är fyra personer eller fyra roller, det kan vara två personer. Ja, men. Ja. Så att pitchen består inte bara av vad vi säger utan vilka som berättar om den och är i rummet. Liksom. Mm.
Men du, jag vet precis vad du skulle fråga dig. För du är så förutsägbar. Men,
fan tråkigt.
Jag vet,
var vid. Den i rummet.
Nej men säker, hur ser, har du liksom någon metod för hur du förbereder dig?
Nej, jag läser in jättemycket information och sen så släpper jag det. Mm. Och så går det alldeles så lång tid innan jag tar tag i det igen, 2 dagar innan jag ska presentera. Men då har jag bearbetat problemet medan jag har gjort en massa andra saker. Det har funkat ganska bra. Och den sjuka grejen som jag har märkt det är att vi har alltid inför pitchen så har vi alltid en punkt då vi får panik. Mm. Där vi känner, fuck, vi kommer inte greja det här, allt vi har gjort är uselt, vi är värdelösa, jag måste söka ett annat jobb. Allt kommer gå åt helvete, vi kommer göra bort oss. Det här kommer alltid. Nu är det 23 år. Mm. Det kommer varje gång. Så nu har vi börjat liksom framkalla det här lite tidigare. För det är så jävla jobbigt att ha dagen innan. Mm. Så, vi gör hela processen där vi läser in oss på allting. Idisslar. Och sen bara, just det, ska vi inte få lite panik nu? Mm. Och så får vi lite panik. Och så har vi sen liksom, lite extra dagar på oss. Och det är en fördel med lite rutin där. Men absolut, den paniken är en del av det. För det den gör är att man ifrågasätter sig själv, sin idé, sin pitch. Mm. Och det måste göras. Om inte för att ändra den, så i alla fall för att ha retoriken på plats och kunna svara på alla frågor.
Just det.
Wow.
Bra. Det här är exakt samma, liksom, tycker jag, mönster som jag sa tidigare. Med att det här, man misstar slumpartade grejer och craziness och bla bla bla. För någonting som är extremt välplanerat och extremt genomtänkt.
Just det.
Och analytiskt ju faktiskt. Mm. Det du är inne på här. Man vet allting om branschen och sådär. Och då vill jag fråga om, berätta. För någonstans måste det, när man gör de här grejerna och går så här långt som ni ändå gör, när går det fel? Berätta om någon gång när det har gått fel och vad borde du ha gjort egentligen istället?
Och det är kanske, det här är länge sedan, och det är första exempel jag kommer att tänka på, men det är lite ungdomligt oförstånd, men att jag kan ibland, i och med att jag ska driva min tes, sälja min pitch och så vidare, så kan jag sakna lyhördhet. Mm. Och det finns ett sådant exempel, var 2004 och sånt där, så hade jag en annonsidé för Nike, där det skulle vara en närbild på en persons ansikte, en del av det, så skulle det vara en svettdroppe i pannan så skulle, och den skulle vara Nike-swooshad och symbolisera ansträngningen. Mm. Det är det Nike står för. Och kunden var så här, fan jag vet inte, det är något som heter blogg som börjar komma och de börjar prata om, och han försökte förklara något för mig som jag vägrade, för jag körde på som mitt godståg och jag fortsatte med retoriken, jag skulle sälja in den här pitchen, jag ville göra den jävla annonsen, och så gjorde vi annonsen och den gick, och då var det samtidigt som det var en enorm sweatshop-skandal runt Nike, som just sammanföll med att bloggar blev stora, vilket gjorde den här ännu mer publik. Och den här annonsen plockades ju upp som någonting man garvade åt.
Just det.
Och där kändes det, men där fuckade jag upp på grund av brist på lyhördhet.
Just det.
Och det har sen över åren, så den insikten har någonstans landat till, så att du har ju ett andra misstag, att jag haft jävligt hög svansföring, min idé är den enda idén, och så har jag glömt bort att fan, det sitter någon på andra sidan bordet som sitter intaktiskt verkligt och måste ta beslut varje dag och kan inte vara fundamentalist som jag vill att de ska vara. Så att lyhördheten har gått gradvis, det var det största misstaget, när jag fuckat upp flest gånger, den har inte lyssnat på min motpart eller mina kollegor.
Har ni testat att planera misstag?
Vi har gjort en sån, då var det en pitch på ett bolag Sigtevad. Och då visste vi att vi och två andra byråer skulle pitcha om att få det uppdraget. Och det, vi visste att vi skulle presentera två omgångar.
Mm.
Så den första skulle vara liksom så här work in progress, kreativitet. Och sen så skulle vi komma. Så vi visste att vi skulle få två chanser.
Mm.
Och så anade vi analysen att alla kommer presentera ungefär den här sortens idéer. Så vi gjorde, men sen, så vi gjorde med flit, den första presentationen gjorde vi usel.
Mm-hmm.
Dålig idé, vi tog de idéerna som vi trodde de andra skulle ta ungefär, slarvade, hade svag retorik, stavfel. Alltså vi gjorde en pitch med flit. För vi visste att vi skulle ligga på minus, mycket minus, men vi skulle få en chans till. Och då skulle vi istället för att ha lagt allt krut i början, så kommer vi nu lägga allt krut i andra vändan. Så oavsett, när vi kommer in på minus så kommer vi överbevisa dem med en sån jävla marginal. Till skillnad från om vi hade lagt hälften av allt krut eller allt krut i början. Mm. Och sen ska vi då försöka komma ikapp efter det liksom.
Men Johan, du har jobbat med x antal olika byråer. Skulle du verkligen boka ett nytt möte?
Jag sitter här och tänker...
Nu fick ju du det mötet.
Men jag har jobbat med dem förut så jag
visste det. Det kanske redan var så att man visste det. Alltså jag tycker den där är jätteintressant för att det är ju ofta... Jag håller med dig. Alltså det finns någonting med... marginalen mellan vad man presenterar första gången och andra gången som är intressant och som man fastnar vid om man sitter på beställarsidan, att man liksom shit vad de har tänkt till eller vad de har jobbat eller vilken fan vad bra att de har liksom, nu har de verkligen vaknat här. Mm. Det värsta är ju nästan de som kommer och gör två presentationer efter varandra, de är exakt likadana.
Mm. Och så blir
det ju, inte hänt någonting.
När du har gjort analysfasen och så går du igenom den första gången så har du ju redan gett bort det lite grann.
Det tycker jag är spännande.
Ja,
vi har gjort det som fan. Alltså.
Vi satt i system ganska många gånger att gå till kunden och säga vi hade fel. Alltså i processen när vi sålt in idén och de har redan köpt den, så är det så här, så tänker vi om och säger så här, fan, vi hade fel, här är en bättre version än en helt annan idé.
Just det.
Mm.
För det finns ett förtroende som skapas i fan. Vi kommer inte driva igenom någonting till vilken kostnad som helst. Liksom,
det.
Till som helst.
Fan, det,
alltså, du, jag älskar den här galenskapen. Ja. Det är ju det här som gör att kreativitet byggs av på ett sätt galenskap. Det finns ju det väldigt få människor som kommer på att fuck it, vi gör stavfel och liksom går upp på stora scenen med en dålig roll. Liksom.
Nej. Ja, det är kul. Ja, cool. Om man tar två frågor igen då. Hur får man dig att prestera som bäst och vilka behöver du runt dig? För att vara riktigt bra. För att du ska kunna leva ut liksom.
Med ambition.
Mm.
Och det är där jag kan ibland igen. Det sitter ofta folk på andra sidan som bara, på andra sidan bordet, som bara vill så här, lösa sitt problem. Mm. Kortsiktigt eller vad det kan vara. Men jag tror att jag precis som bäst när det finns en skyhög ambitionsnivå. Mm. När det är så här, vi vill förändra någonting som har sett likadant ut i 200 år. Det här är omöjligt, ingen klarar det.
Då men har jävlar, kunder den insikten?
Det händer sällan. Jag ska vara ärlig, den briefen och den uppgiften jag har fått var femte år får jag en sån.
Mm.
Och jag skulle säga att Klarna som jag jobbar nu är en sån.
Mm.
Ja, deras inställning till det de ska åstadkomma med kommunikation och varumärkesbyggande är världsklass.
Mm.
Och i Sverige har jag svårt att tänka mig att det finns många andra kunder man kan jobba med som matchar ens egen ambition där. Och för att så fort ambition går ner till det här vardagliga, okej, okay, det är kul, jag har ett kul jobb. Men jag vaknar inte fyra på morgonen med idéer av det. Utan då är det bara mitt jobb och sen så klickar jag på det och så gör jag mitt jobb som jag har gjort i 23 år. Men när det är den här sjuka ambitionsnivån där man kan bli riktigt obsessiv, då presterar man som absolut bäst. För det är då jag tvingar mig själv till någon ny nivå.
Men den andra delen av det här, av vilken typ av människor och vilken typ av personer du behöver runt dig för att du ska bli som bäst? Liksom.
Jag behöver folk som tar uppgiften på ett sånt jävla allvar att jag inte kan tappa respekten för dem.
Mm.
Jag blir otroligt förbannad och ledsen och besviken på folk. Om jag har lagt enorma mängder energi på att få in en kund eller få igenom en idé och så är det någon som slarvar av lathet i andra änden i en skiss eller vad fan det kan vara, så blir jag otroligt besviken. Så att jag behöver folk som är lite så här knasambitiösa.
Mm.
Och de är oftast ganska jobbiga att göra med. Vi har kreativ metodik för att ta fram idéer som vi har liksom utvecklat tillsammans över så många år. Just så att det. Nu sker det ganska fort. Vi kan på 4 timmar få ur oss väldigt, väldigt mycket med ganska hög kvalitet.
Ja,
liksom.
Ja,
och när vi pushar oss själva så kan vi göra det ännu bättre. Och när vi pushar oss som mest så blir det bästa grejerna vi har gjort. Men där är han, så att vi har en tes. Den idén vi har drivs av en tes som det kan vara om konsumentmarknaden, varumärke eller produkt eller vad som helst. Och då kan han bevisa den. Mm. Vi har varit med i situationer där så här, kan du bevisa A? Och sen kommer tillbaka och så har han tung bevisföring kring A-rätt. Och natten innan sitter vi och pratar, bara fan, A är helt fel. Vi skulle behöva bevisa B. Mm. Och då gör han det. För cool. I slutändan så är ju inga sanningar där. Nej, det är ju det är kvalificerade gissningar. Ja.
Men det, hur funkar den här metodiken? Är det liksom, är det block ni går igenom? Hur ser det?
Hypotetisk deduktion kan man kalla det. Det är så här, vi tar fram alla idéer som finns. Alltså först läser vi på briefen. Eftersom vi har jobbat så pass länge så kommer vi inte vara off-brief.
Mm. Nej.
Vilket är juniorens privilegium och misstag. Men så att vi kommer vara på brief, men vi kommer ta fram väldigt många idéer. Och så kommer vi sålla väldigt fort. Eftersom vi är så tajt ihop jobbet igen så kan vi liksom växelverka mellan dem. Mm. Om vi jobbar med ett annat team som vi coachar, då blir det att de gör väldigt många idéer och så växelverkar vi där och ser vi feedback och då lär de sig lite mer och så gör man det där. Så om du har tvingar fram 20 idéer per dag och en av dem överlever och du gör det här i 2 veckor, ja, det är bara enkel matte.
Mm.
Så du har i slutändan 10 idéer som du ska döda 9.
Mm. Tror du att en mindre kreativ person kan träna hjärnan och bli kreativ?
100%. 100%. Det är det så, problemet med kreativitet, och det blir också att folk förringar väldigt lätt det vi gör för att tro att det är lite magi. Eller att det är lite så här, det är ganska lätt. Vem som helst kan ju vara kreativ. Jag har idéer.
Mm.
Medan det är hårt arbete, otroligt krävande arbete, och det kräver en enorm jävla självdisciplin.
Mm.
Picasso sa någonting i stil med att inspiration existerar, men det hittar dig när du sitter och jobbar. Det är så här, hans jobb var konstnär. Mm. Han sätts och jobbar. Har han tur så blir han inspirerad. Men det är inte det som är hans kreativa förmåga.
Mm.
Och det, så här, just den här illusionen av kreativ magi är lite irriterande. För den devalverar det jag gör.
Mm.
Det jag och mina kollegor gör är ackumulerad erfarenhet, metodik och talang. Liksom.
Hur funkar egentligen din hjärna?
Det är lite jobbigt faktiskt. För att jag pratade med min fru i morse på just den frågan. För ni skickade frågan i förväg. Så det funkar hjärnan. Och det var inte förrän hon och jag blev ihop för 5 år sedan som jag insåg att alla mina tankar skriks ut i mitt huvud.
Mm.
Rakt ut. Alltså även så här, jag är törstig! Allt skriks. Med en röst som inte är min har jag insett.
Men det är en man eller en kvinna?
Det är lite blandat, för det är 4 röster egentligen. Eftersom jag tänker, jag är törstig, samtidigt som jag tänker på vad tänker du på just nu, samtidigt som jag läser i mina anteckningar inför nästa fråga. Och allt det där händer exakt samtidigt. Och så jag tror att, och det där har varit rätt kaotiskt. Och när jag insåg det så blev jag rädd. Jag bara, fan det är inte så konstigt att jag reagerar och agerar på vissa sätt. Men så här, allt är högljutt i huvudet.
Mm.
Men jag tror fan att kreativiteten har blivit ett sätt att hantera det där. För det finns en, du kan koncentrera dig då. I ADHD-spektrat här, H-et där. Jag kan praktiskt bara gå ner i min uppgift liksom.
Mm.
I kreerandet, i skapandet, i idébearbetningen liksom. Och det stänger ute mycket av det här gapet. Fan vad jag låter schizofren.
Men är det liksom, nej, är det både, nej, jag är glad, jag är ledsen. Är det också så?
Ja, såklart. Men alltså, det är en annan del av galenskapen. Jag tror ju så här, jag fick en, jag hade en kommer du ihåg Edwin von Werder?
Yes. Bara för att så säga ja.
Okej, okay, han var en av delägarna på Shots & Friends.
Ja, just det. Ja, men det gör jag.
Mm. Han är en jävligt speciell människa, gick och pruttade och hade sig. Men han var väldigt duktig. Extremt duktig. Mm. Och han sa, och jag var ung och cool och tyckte fan att jag hade koll. Men han sa att den dagen du börjar liksom vara människan du är i ditt eget skapande, även om det är kommersiellt syftet, så kommer du ta en ny nivå.
Mm.
Jag fattar inte vad han menar, för flera år senare när de här känslor, när det är så att ja, du gör det här i affekt. Att göra saker i affekt är ganska bra.
Mm.
Om du vet varför och hur, och det finns metoder. Så jag tror att det här, svensk reklambransch befolkas av en jävla massa tråkiga människor med ett jävligt ointressant känsloliv.
Mm.
Medans Leon Nordin och många andra som kanske skapade svensk reklambransch på ett annat sätt, det var färgstarka människor liksom, med mycket känslor. Det finns en bok som heter The Rise of the Creative Class av Richard Florida. Och han har givit en tes om att det finns, förutom klassindelningen och arbetare och så vidare, så finns det en kreativ klass.
Mm.
Och den kreativa klassen enas över landsgränser på ett sätt som inte andra klasser gör. Och den enas över andra gränser, som till exempel en entreprenör är en kreatör idag.
Mm.
En viss sorts entreprenör är kreatör i samma utsträckning som en konstnär eller en reklamare eller en skribent eller manusfattare. Så till exempel Andreas Palm och Christian Larsson, som driver ett kalsongmärke som heter CDLP, är lika mycket kreatörer som jag är, fast fast de gör ungefär samma sak som vdn för Björn Borg gör. Mm. Men de har ingenting gemensamt egentligen, förutom att de gör kalsonger.
Just den
kreativa klassen är att intressant, och jag tror att de kommer ta makten. Så man tittar på en kreatör. Kreatörens värde är två saker. Det ena är förmågan att ta fram en idé och den andra är förmågan att förverkliga. Så det finns ett hantverk i det. Att komma på en filmidé är en sak. Att skriva manuset är en annan.
Ja.
Och det gäller entreprenören är ju naturdriven. Yeah. Så han har idén, jag ska sälja kalsonger på ett sätt som ingen annan har gjort. Men sen finns ett sätt att förverkliga det och att driva igenom det.
Mm.
Idén, jag ska göra kalsonger som inte ser ut som alla andra, har 1 miljon människor varje dag.
Yeah.
Men Andreas Palm och Christian Larsson genomdrev det. Så det här gäller ju allt. Liksom.
Ja,
att vi samlar alla låtar på hela jorden och gör det i en gemensam tjänst som man betalar månadsavgift. Den idén har jag haft. Mm. Alltså, så här, ja. den är inte unik, men förmågan att driva igenom det. Så att det finns ett hantverk det man gör.
Men det handlar om att stop whiteboarding and act.
Ja,
exakt. Det är bara det. Men du, hur konstig är du då på en skala 1-10?
Ja, alltså jag är inte farligt konstig, men jag är... Jag är konstigare än jag vill vara själv faktiskt.
Ja, men 1-10, det måste jag säga nu.
Jag är 10.
Mm. Hur konstigt tycker du att jag är?
Jag skulle säga 9, för du förhåller dig till folk ganska bra.
Johan då?
Jag känner inte honom tillräckligt bra. Jag skulle säga 6.
Jag säger ju alltid 4,5, men det är för stryk av det.
Men jag tycker att du säger att du är mycket mer än 4,5.
Ja, men vad fan, men vad kan man få säga? Men man sitter med 9 och 10, kan man få säga 4,5. Det behövs någon som väger upp lite.
Ja, någon måste hålla i tygeln
här. Ja, jag menar det. De måste väga upp.
Men du, måste bara fråga, apropå din hjärna. Ser du bilder?
Nej, alltid ett samtal. Ett högljutt samtal. Sen har jag så jag använder mycket modeller och så här för att någonstans gestalta en framförallt strategi som kan vara rätt komplexa, så kan jag använda olika modeller. Men det är ett resonerande i mitt huvud. Här borde den här pyramiden ha den här kanten som gör det här, och då kan jag peka på den här. Så det är fortfarande inte visuellt, även om det är visuellt jag sitter och ritar.
Just det.
Så är det den här diskussionen i
man
huvudet.
Man förstår ju att det är jobbigt för dig då när du håller på så där, och sen hör du bara såhär, törstig, kissnödig. Det måste vara jätte...
Därför är det så jävla skönt och avslappnande och avlastande att sitta med en kreativ utmaning. För då sitter jag med det. Då hör jag inte allt det andra. Mm. Då glömmer jag bort det att jag är törstig. Jag glömmer bort alla grejer. Allt det där skrikande försvinner. För då har jag uppgiften framför mig.
Kan du stänga av din hjärna? Liksom?
Jag inser att jag har 4 situationer där jag inte har de här gapande grejerna. Det ena är när jag lagar mat. För det är gärna så många grejer samtidigt. När jag spelar skivor. För då sitter jag förbereder nästa låt. När jag thai-boxar. För att det är svårt att tänka på problem när någon sparkar mot ens ansikte. Och när jag knullar, för att man liksom upptagen. Det är de 4 situationerna som, men här, ingen gapar på mig i mitt huvud. Jag har inga problem med de här 4. Så de är jävligt zen. Jag har ingen sån där, jag kan gå in i mig själv och transcendental meditation och stänga av.
Just det, ingen mindfulness.
Men finns det någon, för vi pratar väldigt mycket om att skapa idéer här. Är någon idé som du är riktigt jävla stolt över?
Det finns väldigt många, och det här vet alla kreatörer kommer hålla med om det.
Mm.
Och alla vet om det. 99% av ens bästa idéer ligger i en byrålåda. Mm. Och det är en otroligt frustrerande sanning.
Mm.
Men 99% av alla bästa idéer jag har haft har aldrig blivit av och kommer aldrig bli av. Och så kommer 99% av mina kommande idéer också.
Mm.
Men den där procenten man har fått igenom är man otroligt stolt över.
Men är det någon gång du känner att det är så här dåligt för dig att vara den, alltså så kreativ som du är?
Ja, det har jag faktiskt i terapi, KBT, bort de värsta delarna, men de finns kvar. Det är att eftersom jag går igång på idéer, så hade jag, till exempel när vi lärde känna varandra, så var jag, gick igång på det väldigt mycket. Och eftersom jag är väldigt snabb, på gott och på ont, så kunde jag vakna en morgon och bara, fan, varför ingen startar en konkurrent till Nöjesguiden som är retig då? Och sen slutet av den dagen så har jag startat en portal tillsammans med 924, och det finns redaktörer och fotografer och sådär. Och det i sig är inte ett fel.
Nej.
Men 3 dagar senare så här, fan, om man skulle ha en vinimportör som jobbar på det. Och så, du vet, så tar man det och så gör man det där. Och så gör man så. Så jag gjorde det hela tiden. Så det fanns ett tillfälle när jag satt så här, med 5 olika sådana här. Och alla gick dåligt, för jag hade inte tid med någon av dem och sådär. Och det blev jävligt rörigt. Så det blev att just gå med sina idéer och också ta heder i att genomföra allting.
Ja, just det.
Är fan inte en höjdare om man inte tänker efter. Så nu har jag så okej, men jag tar ganska långa idéer också, men jag vill skriva ett filmmanus. Jag tar hela sommaren på mig.
Mm.
Och så jag skriver ett varje sommar. Och det får ta hela sommaren. Liksom.
Hur går det med det?
Det går bra. Jag pausade det när vi köpte River.
Mm.
Vi köpte tillbaka River från våra tidiga ägare. Då pausade jag manusgrejen. men corona kom och ändrade allt.
Mm. Mm.
Och då, och så var Sveriges Radio har skrivit ett par manus, framförallt ett nu som spelar sin så här spökhistoria.
Just det.
Och då började jag säga, jag fan, det är rätt kul och sådär. Och så nu är jag tillbaka till att med all den tid jag har,
mm.
det är inga event, det finns inga klubbar, det är hälften av allt jag gjorde är borta.
Mm.
Fan, jag har tid att skriva.
Hur mår du i det?
Klubbandet och det där, alltså jag kan tycka att det är skittråkigt, för Stockholm var så en jävla rolig stad. Alltså på en global nivå så var Stockholm, bara inom x antal kvarter fanns det liksom världsklassrestauranger och krogar och jävligt roliga, snygga, trevliga människor som var intressant att prata med sådär. Allt det där stendog. Men utifrån ett professionellt perspektiv så har det varit supertråkigt.
Mm.
För att det var, vi planerade... Vad är det? Jag tröttnade på reklam för jättelänge sedan. Och så tänkte jag, men så insåg jag att jag har halva min karriär kvar. Jag ska leva av det här.
Mm.
20 år kvar, så okej, jag måste tänka om. Hur kommer reklambranschen förändras? Det är en stor förändring. Hur kan jag anpassa mig? Vilken roll har jag i det här? Jag kom på, fan, det är det här vi har. Och så tog vi fram metoder, verktygslådor och sådär. Vi kallar det för cultural engineering. Vi trademarkade namnet. Tog 1,5 år på att utveckla hela grejen. Köpte tillbaka byrån och sa innan under kvartal 1 2020 ska vi ha vänt på byrån som gjorde förlust förra året.
Mm.
Den 11 mars, onsdagen efter mars, sitter vi och tittar på det och bara, fan, vi blev just utnämnda till årets bästa byrå. Vi gör ackumulerad vinst. Vi har kunder som ringer hela tiden. Jag bokade 5 stycken möten med 5 personer jag verkligen vill anställa. Torsdagen 12 mars kom det någon coronagrej. Fredag den 13 skickar vi hem all personal och där är vi. Så jag har alltså i 2 års tid byggt upp till ett crescendo. Tänk att knulla i 2 år och inte få komma.
Mm.
Där är jag. Så det så, och där är jag nu, och då blir det så här, fan, jag måste ur den här ringhörnan. Jag blir påpucklad här.
Mm.
Och det är min utmaning just nu. Hur fan gör man nu?
Och vad gör du då?
Fråga oktober.
Mm.
Men hur kommer man på idén att så här, hej, jag jobbar på en reklambyrå, jag är superkreativ, jag har 1,000 miljoner kunder, jag gör 50 miljoner grejer varje dag. Vet du vad, jag undrar om inte jag också ska ta hela nätterna och börja köra nattklubb. Det tycker jag låter som en bra idé.
Det är en bra idé.
Hur liksom landade du där att du också skulle börja köra liksom spybar?
Men det var... Jag hade gjort reklam jävligt länge.
Mm.
Och så hade det blivit så här, jag var i någon sorts livskris. För att jag bestämde mig för reklam, jag var 20, 19 bast och var på Maria Ungdom.
Mm.
Jag tog ju mina beslut baserat på idioti liksom. Ungdomligt oförstånd.
Kul i för sig. Men det kan ju bli bra det med.
Ja, det är absolut. Jag gjorde en 10-årsplan och jag skulle uppnå och sen det tog 12 år att nå alla de grejerna. Och när jag satt och hade fått det så bara shit, det här var ju värdelöst. Och så krisade jag i 5-6 år. Och i den krisen så tröttnade jag mycket på reklam. Jag jobbade vidare med det såklart. Och det är först nu egentligen fått tillbaka kärleken fullt ut för reklam i vidare märkelse. Men då var det så här, fan, vad finns det för annat kul jag kan göra?
Mm.
Och då var festandet blev liksom, det var så spännande att få feedback direkt. En reklamkampanj från det att jag presenterar en idé till att jag vet och till att vi producerar och jag vet om det funkade. 9 månader ungefär.
Mm.
Här är det, vi stänger 5, klockan 6 för siffrorna. Mm, och jag kan stämma av och säga, men den här DJ:n mot de här kvällarna och så de andra klubbarna gjorde det här. Och så kan man se en helhetsbild av marknaden, alla dess aktörer och hur det här har påverkat den just den här kvällen. Och så kan jag justera nästa kväll lite grann. Det var så jävla belönande och så mycket så att leva nuet jämfört med andra. Det var det med klubbandet.
Vad då gå upp 4-5 varje morgon när du driver klubb? Hur fan gör du det?
Men han sover inte.
Du sover inte alls?
Nej, jag sover. Fredagar var tuffa. För då går jag upp 5 och sen jobbade jag till 5 när jag drev 5 ställen från Moonmotellen.
De var tuffa.
Alltså.
Men då...
Vad fan.
Men just fredagar var tuffa. Men i övrigt så är det så här. Jag går och lägger mig 12 och går upp 5. Lägger mig 11 kunde jag gå upp 4. Men så här, jag sover 5 timmar. Oavsett, så har det varit till nu. Men jag håller som sagt på att revidera det här. Så i många år så har jag kunnat ha 3 jobb. För att jag har liksom blockat upp dagen. Och jag sover 5 timmar. Och det funkar alldeles utmärkt. Det finns ju jävligt, jag är inte idiot. Det finns ju jävligt mycket research som pekar på att myten om sleepless elite är en myt. Och att man mår dåligt. Och risken för Alzheimer och så vidare.
Ja,
kanske är dags för mig att börja sova.
Och så säger jag, säkert gjorde också en briljant sak är ju att du hade liksom att man alltid var stående på listorna. Och med ganska många plus. Jag minns som att jag hade så här plus 9.
Eller det här skulle du inte säga högt, för det är inte så många som fick plus 9.
Nej.
Okay,
men jag klippa bort det.
Plus några.
Nej, men, vi tar om
det finns inga klubbar kvar. Nej, det finns inga klubbar kvar.
Det som var bara briljant är just också, det är också ett sätt att vara lite crazy, att tänka att alla kanske inte kommer varje kväll, men jag slipper alla telefonsamtalen om lista. Man vet att man alltid är välkommen. Och det blir ju så att om man står med så många människor, då är det dit man går. Punkt. Mm. Slut. Ja. Det är briljant.
Och du blir en hjälte och allting. Liksom.
Jag blir hjälte. Superbra. Det var ju för det viktigaste i det här,
det
var
i det här snacket. Men det är inte, vet du vad, han har helt rätt. Det är en enormt viktig faktor. Och det gäller inte bara på nattklubb. På Rish till exempel så har hovmästarna där, de kommer ihåg, om jag har med mig en gäst som aldrig varit där förut, så kommer de ihåg den personens namn. För när han väl kommer att ha med sig någon, så kommer, han var en hjälte som kunde fixa bord och hade, du vet, hovmästaren vet hans namn. Och så att sätta det i system, att folk känner sig välkomna, utvalda, lite speciella, lite unika. Det är en bra business för krog och restaurang och klubb.
Men du, Säker, vad är du besatt av just nu?
Just nu är jag besatt av, jag skulle säga, två saker framförallt. Det ena är hitta den, hur jag utnyttjar den här krisen till min byrås fördel.
Mm.
Vilket, normalt så älskar jag kriser. Mm. Och kriser är frodas i det. Men det är för att det är kaos och det händer en massa grejer. Det här är en kris där det inte händer något.
Mm.
Hur får jag friktion och avstamp i något som inte finns?
Mm.
Det är det ena. Och sen thai-boxning. Alltså, jag är så uttråkad av efter den här jävla pandemin, så jag kör 2-3 timmar fucking slå på kuddar.
Wow. Är det någonting du tar med dig? Är det någonting du tänker på just nu i världen?
Ja, jättemycket. Mm. Jag har nog, och det på alla nivåer. Mm. Men framförallt för mig själv.
Mm.
Eftersom så här, jag har haft ett system där jag har gått upp 4 eller 5 varje morgon. Och har skrivit manus till en viss tid. Och sen har jag gått till jobbet och så har jag gjort reklam. Och sen efter det så har jag drivit, så har jag haft AV. Och sen efter det så har det varit klubb till 5. Det har varit ett system där jag alltid är igång med ett projekt.
Mm.
Nu första gången är inte det. Och då måste jag förhålla mig till mig själv på ett annat sätt.
Mm.
Vilket är, fan, jag fyller 45 år. Det kanske är dags.
Mm.
Så att jag först, senaste dagarna har jag börjat landa i att fan, det kanske finns något personligt bra för min utveckling här.
Mm. Hur är det att leva med sekretess?
Min fru är en extremt tålmodig människa.
Mm.
Det är extremt prövande att leva med sekretess.
Mm.
Det är prövande för mig, så jag kan bara tänka mig hur det är för henne.
Men är det lite att du ger allt i vissa toppar, sen är det en dal och så får man bara hålla i sig?
Det är exakt så det är.
Mm.
Jag kan skrikande och gråtandes proklamera min kärlek för henne och varför hon är så fantastisk en tisdag medan jag håller på med tvätten. Och sen sekunden senare gråta som ett barn till en Ajax-reklam på tvn. Klipp till att jag, du vet, och så där håller det på. Så att det är ju, och hon är så cool och så lugn. Så när jag säger, fan, vi ska flytta till Nora, för det verkar så jävla mysigt där och de verkar googlas. Så säger hon, absolut, för hon vet att jag kommer att glömma runt 3 sekunder och säga, fan, vi ska flytta till New York. Och så där håller du på. Så hon, nej, hon har ett jävla tålamod. Och jag är otroligt tacksam för det.
Finns det en risk att hon liksom bara stänger av öronen? Att ni inte egentligen pratar med varandra? Det är bara du som sänder.
Jag hoppas verkligen att hon gör det.
Storytelling, story yelling, säker. Det är bara regel upp där hemma. Ja. Finns ingen mottagare.
Hallå!
Det vore väldigt bra, för att jag ska säga, 90% av tramset är trams, liksom.
Men leken, om vi skulle byta en egenskap av varandra. Tror ni att vi kan klara av den här leken?
Ja, vi testar.
Ja, vi testar.
Jag kan börja.
Ja, kör.
Jag vill ju lätt ha... Alltså, det är inte energin, det är fokuset. Den där... extremt imponerad av den där förmågan att kanalisera energi i fokusfickor.
Mm.
Fantastisk egenskap. Skulle jag jättegärna vilja ha.
Men jag vill ha din förmåga att kommunicera.
Mm. Mm.
Det är otroligt hur du sätter ord på känslor och verklighet. Man blir nästan lite gåshud.
Fan, vi har rådnar över här.
Nej, men det ska du inte göra.
Det är okej, men då är det på Johan. Och jag ska säga så att det är just, du har en väldigt vänlig energi.
Vad bra.
Det är så här, man känner sig direkt så direkt avslappnad och så här, fan, jag vill ha ett samtal. Jag skulle kunna sitta här i timmar och prata med dig.
Fan, vad härligt.
Och det känns väldigt personligt, informellt och nästan intimt, skulle jag säga.
Nu rådnar jag. Jag tycker att det var supertrevligt sagt. Nej, men det var ju väldigt fint.
Ja, det var superfint. Ja. Jag försökte bara döda lite, för jag blev
avundsjuk.
Nej, men jag kom på mig själv när du sa att ni har 10 minuter kvar, så jag, fan, ska jag ta slut nu? Jag är kul. Ja. I annars fall, den egenskapen, det är din positiva energi. Ja. Jag har aldrig träffat någon som kan upprätthålla det. Jag vet också, vi har känt varandra så pass länge, så jag har varit med om när du har gått igenom tuffa perioder i livet. Mm, mm. Och du har fortfarande förmågan att bara, nu har jag en positiv energi. Och det är inte fake. Det är inte den här glättiga tjena tjena, utan du har en inneboende positiv energi som du lever med. Vilket är otroligt imponerande. Mm. Och jag är sjukt avundsjuk. För hamnar jag i ett svart hål, det finns ingenting. Du hamnar i svarta hål. Mm. Jag har sett dig i svarta hål. Mm. Men du har alltid den där kompisen med er som är din positiva sida. Liksom. Oh,
wow. Men det har alltså, du. Ja, men jag
tack,
är också... Tack,
jag blir också, man blir ju faktiskt ja, väldigt rörd.
Det är fan härligt att ge varandra lite cred.
Nej,
det är en bra grej. Det ska man göra oftare.
Verkligen.
Folk för dåliga på.
Åh, kul! Ja, vi har kommit till den här spännande programpunkten testet.
Saker forskare säger att smarta och kreativa människor gör. Dags för testet. Man får bara svara ja eller nej.
Du dagdrömmer.
Ja.
Du listar ut när och hur du jobbar bäst.
Ja.
Du avsätter tid för ensamhet.
Ja, ofrivilligt, men ja, det är en del av systemet.
Du glömmer ofta bort tiden.
Ja.
Du kan dra slutsatser.
Ja.
Du fattar när du har misslyckats totalt.
Ja, men jag är också jävligt bra på snabbt. Direkt efter förnekar och går vidare till nästa grej.
Du kommer nästa. Du har bra självförtroende.
Absolut. Pissig självkänsla, fantastiskt självförtroende.
Du gör det bästa av motgångar.
Nej.
Du är inte rädd för att fråga sånt som du inte förstår.
Nej, det är inte.
Du förlåter dig själv.
Nej.
Du är inte rädd för att sno eller influeras av andras idéer.
Jo, det är jag rädd för. Eller influeras alltså, men sno, jag är för stolt för det.
Mm.
Bra, bra.
Ja, otroligt bra. Man vill ju säga så här, supersmart och superkreativ.
Intressant är ju den här med du förlåter dig själv, tycker jag. Den är ju alltid tudelad.
Mm.
Det tror jag kanske alla känner lite till mans, såklart.
Men en sak är att förneka någonting för sig själv eller annan och förlåt sig själv. Mm. I den här föreläsningen om hur man säljer pitchen så är sista punkten är ha selektivt minne. Så glöm bort när det gick åt helvete. Glöm bort det så att du går in i rummet med totalt självförtroende som är jag vinner alltid alla fighter. Alla pitcher jag någonsin har vunnit. Mm. För jag kommer inte ihåg dem jag har förlorat. Men jag förlåter mig inte riktigt för dem.
Nej.
Jag såg faktiskt av en slump igår en Rilke-dikt som avslutas med meningen no feeling is final.
Mm.
No feeling is final är så jävla vackert och viktig sak att komma ihåg när man är mitt i en känsla. Och det gäller, och i den dikten så står det också att man ska ta in allt. The beauty and the terror.
Mm.
För om no feeling is final så är även nu när det är mysigt att läsa Harry Potter så ska jag vara medveten om att den här tar också slut. Just. På samma sätt som när det är som mörkast så vet jag att det tar slut.
Mm.
Så det är en fin tanke.
Verkligen.
Snyggt. Livet händer dig. Det vackra och det hemska. Liksom.
Det vill vi slå ett slag för mer i den här branschen, kan man säga. Det är verkligen. Ju tillbaka också till att liksom ha kontakt med sina känslor. Ja. Och inte vara en reklamare från Bromma.
Liksom. Nej,
verkligen.
Mm.
Verkligen.
Säker. Finns det någonting som du vill lära dig eller utveckla nu 2020?
Alltså, det är svårt att kommentera 2020 utan att ha den globala pandemin i åtanke vad det innebär. Så då blir det faktiskt jobba med att inte vara så beroende av framgång. Jag har varit så jävla kicksökande. Därför går jag upp 5 och så gör jag 1000 grejer för att det är så många potentiella kickar varje dag. Jag kanske ska hitta nu när jag levt halva mitt liv liksom. Det kanske finns någonting i nuet. Jag tycker nuet är, alltså så här, om inte nuet är byggt kring att jag ska få en kick så tycker jag det är ganska trist.
Mm.
Det ska jag träna på. Jag tror inte att jag kommer klara det om jag ska vara ärlig. Jag tror att jag kommer snubbla in och jag kommer sitta där och zenna och så bara fan komma på en film i det som jag snör in på.
Men du, vet du vad som är positivt? Det är ju att det är ju väldigt många, eller jag ska snarare säga alla, har ju samma känsla. Så att nu skulle man ju kunna ringa precis vem fan som helst.
Det är ett vanligt missförstånd. Du kan alltid ringa de här människorna. Du kan alltid ringa alla människor du är nyfiken på och vill ha kontakt med. Du kan jaga dem, du kan träffa dem på ett annat sätt. Problemet nu är att i och med att äventyrslusten är borta, riskbenägenheten är borta, pengarna är borta, kreativitet, innovation, modet, allt är borta. Så är det Och visst, du kan ringa den där personen som du faktiskt kunde ringa förut när hen fortfarande kunde göra någonting fantastiskt. Men nu kan ingen göra någonting.
Det kanske finns ett större tålamod för att lyssna på den där idén som de kanske inte hade gjort.
Men den kanske inte kan realiseras då å andra sidan.
Nej, men därför... alla sitter ju lite... Alla och alla, så jag hörde jag på att raljera här.
Ja, det
men, men sitter väl ändå lite och tänker sig, fan, snart måste jag köra om. Jag kan inte bara ligga i den här filen. Nej, det måste ju hända någonting snart. Mm. Det är liksom så. Mm.
Det är däremot, helt plötsligt har man tillgång till tid. Mm. Den här personen som har säkert haft en assistent som har bokat upp den här personens dag i minutiös massa block. Helt plötsligt så har han lyxen att fortsätta ett samtal i en och en halv timme. Precis som jag idag i den här situationen, eftersom jag har haft 3 heltidsjobb, jag har delat upp min dag i 15 minuters slottar. Inga möten ska behöva ta mer än 15 minuter någonsin. Finner att jag sitter här inne och bara, fan, jag vill sitta kvar här. Jag kan sitta kvar. Jag har lyx att göra det. Jag kan bara avboka ta i boxningen.
Ja, men det är skitballt. Det är ju coolt ju.
Och det är ju det på grund av den situationen vi befinner oss i.
Ja, precis. Jag har 2 viktiga frågor kvar. De riktigt viktiga frågorna. Riktigt viktiga frågorna. Och det är ju, om du bara fick följa 1 konto på Instagram, vilket skulle det vara då?
Tyngdbaggegalan. Ja, är för jävla roligt. Det är, jävla. Det är som fingertoppskänsla på den där. Så.
Vem är det som ligger bakom det? Är det någon hemlighet?
Nej, det är...
Det är säkert Astas.
Nej, det är inte hemlighet. Ja. Men han får mycket skit. Alltså.
Han får mycket skit. Men det är jävligt kul, jag håller fan det. Det är så jävla riktigt roligt. Kul. Ja, det är roligt. Okej, och sen så då, nu är ju inte det aktuellt för dig. Men om du skulle välja en bild från din Instagram som du skulle ha som Tinder-bild, vilken skulle det vara?
Bilden på när jag och min fru precis har sagt ja och gifter oss i ett konfettiregn. Och jag säger inte bara det för att, ja, det här är inte bara för att du hör det här. Utan det är en väldigt bra bild också.
Coolt, starkt att ha en stark bild på sitt bröllop på Tinder. Ja. Då är vi inne i programpunkten som vi älskar väldigt mycket, Johan. Det är ju när vår fantastiska gäst får tipsa. Så Seke tipsar. Så Seke, 3 tips för att bli mer kreativ.
Först och främst nyfikenhet. Alltså nyfiken på allt. Nyfiken på andra människor, nyfiken på hur man gör ett bord, nyfiken på getingar, nyfiken på allt.
Allt.
Det är punkt 1. Mm. Det föder kreativitet. Det andra är att våga vara kompromisslös med sin vision. Att våga lita på att den här visionen jag har, det jag vill åstadkomma, är sann. Men i det vara prestigelös i att ta in folks åsikter, även när man tycker att de är idioter.
Just det.
Så det finns en balans där båda kan samverka. Och sen det sista, det vi har pratat om, det är att vara metodisk och systematisk. Kreativitet är inte magi, det är inte inspiration, det är inte något som bara av slump dyker upp. Det är metodiskt och du jobbar fram det.
Ja. 3 personer du tycker att man ska lyssna på?
Jag skulle säga det första, den torra experten.
Är det Johan?
Jag skulle säga Tegnell, men okej.
Okay. Tegnell, vi kan väl säga Tegnell. Det är väl en go-to-guy.
Nej, men så här, den torra experten som har samlat på sig en massa data saknar säkert en massa perspektiv. Men har en massa data och har geekat in sig och snöat in på den. Man ska lyssna på den. Och sen balansera det med den här inspirerade och passionerade evangelisten. Mm. Som vet exakt vad verkligheten är. Båda har fel, men tillsammans har de lite mer rätt. Och sen den sista är den här vilsna amatören. Som bara tagit in lite information i en rubrik på Facebook. Men de tillsammans, så mellan de 3 så finns det en version av sanningen i alla fall.
3 böcker man ska läsa.
Jonathan Safran Foer's Extreme Loud and Incredibly Close är tekniskt skriven på ett sätt där han använder sidorna för att berätta storyn och överraska och sånt där. Det blir lustfyllt för mig. Sen läsa Syftesdrivet, alltså något som hjälper mig i hur jag ser världen. Då är till exempel den här Richard Florida och The Rise of the Creative Class intressant utifrån att se kreatörer som en egen samhällsklass nästan. Och sen det sista är Pliktskyldigt. För viss information kan jag inte googla fram eller få i en 15 sekunders Netflix-dokumentär. Så ibland måste jag läsa David Acker om portfoliostrategi och så vidare.
Mm.
Och det får vara så.
Mm. Bra. Kategoriserat också. Det gillar man ju. Fan vad bra.
Ja, men jag vet. Ja. 3 filmer då säkert som man ska se.
Birdman. För att den igen, det är så jävla tekniskt. Mm. Jag sitter av samma anledning som Jonathan från Forsberg. Så här, det är så tekniskt. Man dras in i det och bara förundras över hantverket. Berätta tekniskt hantverk. Leftovers, som ni sett den serien.
Ja.
Ja, började.
Den är svår. Första halva säsongen är så där. Andra halvan av första är okej. Andra säsongen är fantastisk. Tredje säsongen är sitt och skriker av lycka.
Mm. Också så jävla ovanligt med en serie som blir bättre.
Eller hur?
Bättre.
Och jag har fortfarande så här gåshud när jag tänker på sista avsnittet.
Ja. Men vadå, hur kommer det sig att du har så mycket tålamod?
Men den är fantastiskt skriven. Okay. Det är personerna, deras bågar och dialoger. Och själva premissen är inte superunik. Mm. Men som de har valt att ta ut från ett mänskligt perspektiv. Premissen är 2% av alla människor på hela jorden försvinner. Hur hanterar alla som är kvar här?
Mm.
Och då blir det sånt. Man kan välja göra det till en sci-fi mysterium. Eller till någonting väldigt, väldigt mänskligt. Vad händer med de som inte har förlorat någon? I relation till de som har och så vidare. Och den tredje är Rick and Morty. Och jag kommer lacka om du inte vet vad det här är. Bra, jag kommer...
Men hur kommer han lacka? Hur kommer han göra?
Det får du märka efter.
Men kommer han sluta vara min kompis?
Det kan bli stryk utanför.
Ja, det här är all thai-boxing. Äntligen!
Det är lätt att kicka ner någon som är 1,61. Liksom. Jag vet inte.
Jobbar du fortfarande med Hoffmeister så har du backup från ganska många män. Så jag vet inte fan.
Alltså. Ja, det är. Och alla de känner minst två.
Mm, exakt.
Så vi är många.
Och alla är tuffa och från södra sidan.
Mm, alla har baseball.
Men nej, Rick and Morty är en tecknad serie som nu finns på HBO men, och på Netflix. Men som är från Adult Swim. Som är framförallt de första tre säsongerna var magiska. Fantastiska.
Cool.
Och en populärkulturell ikon för väldigt många människor.
Mm. Tre saker som man inte får missa i livet.
Ta dig själv till en riktigt obekväm jävla plats. Till något du verkligen, verkligen, verkligen inte vill göra.
Mm.
Och gör inte KBT-stegmässigt eller så här, lite grann, utan placera dig mitt naken insmord i mäns blod i den här orgen, eller vad fan det nu kan vara.
Ja.
Sådär, ja.
Anna ser allvarlig ut som hon faktiskt tror att det är allvar med just den grejen. Men missa inte att också löpande utvärdera vem du är.
Mm.
För man är inte man fastnar så jävla lätt i självbilden av, men det här, det är den jag, och det är det här jag gillar, och det finns någon studie som visar att 70% av alla människor vid 35 års ålder, den musiksmak och den filmsmak och de kläderna som de gillar då, det kommer de ha livet ut. Det är för att man någonstans bara finner sig i det här, den jag är.
Mm.
Det ska man inte missa, att hela tiden får jag säga, vad fan, jag kanske kan göra det här.
Mm.
Jag spelar ingen roll om jag är 62, jag kanske visst kan börja skulptera. Eller vad fan,
reinvent yourself.
Exakt.
Mm.
Att älska, och det låter så jävla banalt när jag säger det, men att älska är inte så jävla lätt.
Mm.
Att vara obsessed, så i tidigare relationer till exempel med min fru så har jag varit obsessed kring saker och byggt upp dem på pedestal, men att verkligen älska och genuint rannsaka sig själv i sina sämsta och bästa sidor för en annan persons skull, helt oegoistiskt. Vilket tog mig till nu, 45 år gammal, och faktiskt lära mig. Så det tycker jag inte man ska missa.
En sak som jag bara vill säga, som också är lite genomgående i de som vi tycker då är crazy creatives, det är det här med terapi.
Mm.
Det pratade du om lite. Vill du säga någonting?
Nej, jag har varit där också. Jag gillar ju terapin. Ja, jag tycker den är bra.
Men, för visst, jag tänker att de här terapin. Fina insikterna som du gav nu på tre tips, kommer det därifrån?
Väldigt mycket. Men jag vågar inte psykoanalys. Jag vågar inte gå och rota i alltså så här. Om jag börjar öppna sådana dörrar så är jag inte säker på att jag blir fungerande på X-tid. KBT däremot, det metodiska, systematiska, det är så här, det här beteendet tycker inte jag om mig själv. Jag reagerar och har de här impulserna på de här sakerna i mitt liv, det funkar inte för mig.
Mm.
Och att metodiskt jobba bort dem. Vilket leder till den här, du vet, mensblodsituationen när man säger, okej, men jag tar mig till slut dit bort. Där är terapi helt avgörande.
Mm.
Sen har jag en jävligt rolig terapeut som är så, han är kanske 70 bast ljud. Han är precis som han vill att en terapeut ska vara. Och han är nog gammal psykoanalytiker, för han är super-KBT. Han ritar på whiteboarden så jag förstår hur mina synapser funkar. Och hur mina tankar fastnar i spår och så vidare. Han pratar med mig som en vuxen. Tills han märker att det finns någonting jag faktiskt måste gå tillbaka. Då lutar han sig tillbaka och säger, och hur kändes det?
Mm.
Och så blir han liksom, han växlar bara då rollerna, så han är rätt användbar.
Mm.
För oss som har gått till psykoanalys då, så tycker vi att det här KBT-gänget är lite mesigt.
Ja, lite töntigt.
Ja, vi tycker lite töntigt.
Ja,
vi vill ju gräva in på riktigt. Yeah. Så att det gör riktigt ont när man sitter i soffan.
Men det är exakt det är så. Och jag har full respekt för jag är argentinare.
Ja.
Vi har flest psykoanalytiker per capita i världen. Det här, folk älskar den här skiten. Men det finns också, tango kom också därifrån.
Ja.
Det finns ett jävla vemod och ett jävla självhat och lidande.
Gud, jag tror att tango var från Finland.
Ja. Finnarna har väl lånat.
Ja, de har en egen version. De har faktiskt stort. Tvinnar och sen japaner också en egen version. Men det är argentinskt, det är superargentinskt.
Det är också tre nationer, inte svinlätta nationer.
Nej.
Det är inte de muntraste gänget.
Nej, det är ett visst svårmod.
Nej, det är ett visst svårmod som linger on i det här gänget.
Det är också det enda gemensamma där vi har.
Hörrni, vi är inne på en av de sista programpunkterna. Eller, vi är inne på den sista programpunkten. Och den kallar vi för hisspitchen. Det funkar ju så här säkert, att jag kommer alltså hålla upp det här så du ser tiden. Mm. Jag tänker att du får räkna ner själv så att du känner dig redo.
Mm. Okej, 3, 2...
Nu går vi till reklam.
Det får vara slut med den paralyserande förlamningen på pandemitidsstressen. Stockholm håller på att bli en bubblande kittel av äventyrslust, riskbenägenhet och lustfylld kreativitet. Den här stoiska carry-on-beteendet är imponerande, men det räcker inte. Vi måste hitta tillbaka till det vi höll på att bli, världens coolaste stad. 15 typ.
Vi brukar inte ha applåder.
Nej,
applåder.
Men nu applåder
vi det.
Yay.
Snyggt skrivet.
Herregud.
Ja, bra.
Men,
man gillar ju hela budskapet.
Jag borde ha sålt de här 50 sekunderna till en kund och så fått tjäna pengar på
dem. Men vet du, du kan få göra.
Ja, det är inga problem.
Vet du vad? Vi säger ja.
Ja, vi säger
så att om du har en kund
som... We are selling.
Nej, eller som vill berätta någonting på 15 sekunder. Så får de gärna komma hit och göra det. Det är en ny podd vi har under 15 sekunder.
15 sekunders podden?
Ja.
Fy fan, vilken bra idé.
Ja, den kommer nästa.
En hel generation utan tålamod kommer älska. Ja.
Här, tack till Seca för det här fantastiska avsnittet och hej då.
Ja. Tack så jättemycket.
Jag älskar dig.
It's a Creative presenteras av No Worries Insurance och Helio.
Jag var med en podd, det var Guldäggspodden. Då skällde jag ut alla. Och så blev det skitdålig stämning. Så gjorde de en annons i Resumé om att jag var inkvoterad blatte.
Ja, men det var ju.
Det var jag.
Ja, så hur kan det ens... Det måste ju vara, det är därför jag är här.
Ja, ja.
Johan behöver ju bara ha en liten inre.
Jag kan inte bara vara liksom medelålders vita män.
Nej, så är man etta på Dagens Medias cover med liksom den vita mediemanslucken du har, då måste du ha en inre bevis.
Ja, jag måste ha det.
Det är ju så.